When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I dagens poddavsnitt så ska vi prata närmare om solskydd. Under våren så publicerade ett stort magasin i Sverige en artikel där man hade listat de bästa solkrämerna. Och det var ju välkommet för alla som precis som jag vill smörja in huden med det mest skonsamma och hålla sig borta från alla de här skadliga ämnena. Jag menar, huden är ju ändå kroppens största organ. Problemet var att när man tittade närmare på de här bästa solkrämerna så såg man att de innehöll hormonstörande ämnen. Någon kräm innehöll till och med förbjudna ingredienser. Det här gör ju att man inte riktigt vet vem ska jag lita på. Så jag bestämmer mig för att ringa upp en av dem som jag litar mest på, nämligen Johanna Gilbro. Johanna Gilbro har doktorerat inom experimentell och klinisk dermatologi vid University of Bradford i England. Och hon har också skrivit den fantastiska boken Hudbibeln. Johanna är entreprenör och grundare till hudvårdsföretaget Skinnom som tar fram riktigt bra hudvård med aktiva ingredienser som jobbar med vår hudflora. Inga tillsatser, inga konserveringsmedel och ingen parfym. Jag vill också vara tydlig med att Food Pharmacy sedan ett bra tag tillbaka har ett samarbete med hudvårdsföretaget Skinnom. Och anledningen till det här samarbetet är just att vi själva har testat Skinnoms produkter och att jag faktiskt har varit med i en studie på Karolinska institutet där jag har kunnat se tydliga resultat före och efter jag har använt Skinnoms produkter. Av den anledningen så valde Food Pharmacy att gå in i ett djupare samarbete med Skinnom. Så över till intervjun med Johanna Gilbro. Välkommen till Food Pharmacy-podden, Johanna Gilbro.
Tack så jättemycket, Lina.
Det är ju inte första gången du är med här.
Nej, jag känner mig lite varm i kläderna. Ja, det känns så himla avslappnat och du är så himla proffsig. Så det här känns superkul.
Ja, tack. Du, Johanna, både du och jag har ju egentligen gått på semester, men jag kände bara att vi måste gräva lite i det här med solskydd så vi kan gå på semester och veta vilken solkräm vi ska använda.
Ja, det är lite tur att i och med att jag sitter i den här podden i alla fall att det ösregnar ute. Jag sitter här i Göteborg och det är blåsten viner. Och det har ju varit superfint där nu en månad, men nu är det, ja, jag hoppas faktiskt att det får lite fint väder snart igen.
Mm. Ja, men Johanna, hur ska man veta som konsument vilken solkräm man ska välja?
Ja, det där är ju jättesvårt. Och det försökte jag ju belysa också i min bok när det gäller all hudvård egentligen och kosmetik och hygienartiklar. Att det är väldigt svårt för konsumenten att välja rätt. För det, man behöver nästan vara en kemist idag. Jag brukar fråga det ibland när jag gör föreläsningar och så. Att hur många av er är kemister? Så är det kanske någon enstaka som räcker upp handen. Men, och det är ju det nästan man behöver vara idag för att förstå ingredienslistorna. Det är ju det är väldigt stor skillnad mot om man tittar på försöka förstå vad man stoppar i sig i form av livsmedel. Så det är väldigt svårt. Sen finns det då, jag hoppas att jag kan bena ut lite och ge lite tips, men man ska veta att det är inte helt lätt. Men om jag då skulle prata om lite tips så är det ju att ja, nu hade vi kommer nog komma in på det lite mer i podden om det här med hormonstörande ämnen. För det som man ska hålla lite koll på när det gäller att välja solskydd, det är dels att välja solskydd som är stabila, som håller sig stabila i solen så att inte filtren i sig bryts ner av solen. Och det där är ju väldigt, väldigt dumt om det gör det. Och det är de här äldre varianterna av UV-filter som faktiskt riskerar att brytas ner av solen. Och då är det ju inte, då ger ju inte filtren den fullgoda effekten som de faktiskt är prövade för från början. Och sen finns det också vissa ämnen som kan ge allergier, speciellt på grund av att de bryts ner i solen, så bildas det andra ämnen då som man kan vara allergisk mot. Och sen är det då det här hormonstörande elementet, att många av de här, ja, speciellt igen då de här äldre varianterna som kom under, ja, 80-talet speciellt, de är så små i molekylstorlek så de kan penetrera huden och då kommer det ut i vårt system. Och man ser till exempel, man ser i urinen om man använder vissa UV-filter att man kan mäta ganska höga halter av de här filtren i urinen. Och där kan det då störa vårt hormonsystem. Och det ultimata där är ju att det finns en cancerrisk. Så det är de här ämnena som man ska hålla lite koll på och välja bort. Och tyvärr är det ju så, då kanske många tänker, men ska inte de vara förbjudna då? Jo, det tycker ju vi absolut att de borde vara och de ligger ju på den europeiska kosmetikförordningens watchlist. Så de kommer kanske att bli utfasade inom 1 år eller ett par år. Men just nu så är det många som ligger kvar. Och då behöver man som konsument hålla koll på det här själv tycker jag. Och då är det de här äldre varianterna som man ska hålla koll på, till exempel oxybenzon. Det är en sån här liten molekyl som tränger in lätt i huden. Och det ska man också komma ihåg att ett UV-filter och ett solskydd ska ju, hela poängen är att det ska ligga på hudens yta och antingen absorbera UV-ljus eller reflektera UV-ljus. Och det har ju absolut ingenting att göra i vår kropp. De ska absolut inte komma in i kroppen. Och det här oxybenzon då som fortfarande, och den heter också så att man får ju vara lite, titta på ingredienslistan, den heter också benzofenon 3, så att den kallas både oxybenzon eller benzofenon 3. Och där tillåts fortfarande i Europa 6% av det här ämnet och i USA så används det. Och där ska man komma ihåg att FDA och Europa, alltså FDA är ju USAs läkemedelsverk och det är de som godkänner nya UV-filter. Och där har inte de tyvärr godkänt de här nya varianterna av europeiska filter som är mycket större molekylstorlek.
Varför har de inte gjort det? Är det för att
Ja,
någon...
det kan också handla om kommersiella intressen. Då blir det ju, om man godkänner dem så blir det ju inte då amerikanska bolag som tjänar pengar på UV-filter. Det kan ha med det att göra, det kan ha med andra faktorer att göra. Men så är det i alla fall att vissa av de här nyare varianterna som är utvecklade i Europa och som inte penetrerar huden inte ännu är godkända i USA. Det är mycket troligt att de kommer bli det, men just nu så är de inte det. Och några andra som har då misstänkt hormonstörande effekt, jag pratade om oxybenzon, för den tycker jag är värt att repetera, alltså benzofenon 3, men även det som slutar med cinnamat, Cinnmate. Då finns det ofta ett långt namn före och sen slutar det med cinnamat. Det är också misstänkt hormonstörande. Salicylater, det som slutar på salicylat eller salat. Esohomosalat till exempel. Det är också sådana ämnen som har misstänkt hormonstörande effekt. Octocrylen har också kommit upp på den listan. Så att vi har, för att göra det lite enklare, vi har en lista med de som ligger på europeiska listan för misstänkt hormonstörande effekt och den ligger nu på vår hemsida. Vad är det då man ska välja i form av UV-filter? Ja, men då har vi ju de kemiska filtrena, det är ju de som absorberar UV-ljuset. Och sen har vi då de fysikaliska filtrena och det är de som reflekterar UV-ljuset egentligen. Och de här fysikaliska, eller också kallas mineralfilter, det heter ju zinkoxid eller titaniumdioxid. Och de kan inte penetrera huden, även om det är nanopartiklar, för de aggregerar ihop så att de är så stora, de här molekylerna till slut, så att de tränger inte in genom huden.
Så de lägger sig som ett täcke på huden och skyddar mot solen, men går inte in i kroppen och då kan vara till exempel hormonstörande.
Ja, precis, exakt. Men det som är nackdelen med de här filtrena, det är att man blir väldigt vit av dem. Så att till exempel zinkoxid, det är ju det man har i en vanlig zinkpasta. Så att då kan man tänka sig att, och ofta, och det ska man också komma ihåg med alla UV-filter, så ligger de, tittar man på en ingredienslista på en produkt, så ligger de väldigt högt upp i ingredienslistan. Ofta brukar du ha vatten först, att man har mest vatten i produkten. Och sen så kommer de här UV-filterna ofta på, andra till femte, sjätte plats kanske. Så de ligger väldigt högt upp för att man behöver så mycket UV-filter för att ge ett skydd. Och det med mineralfilterna är att, ja, absolut, de är väldigt säkra att använda, används ofta också i barnprodukter. Men ska man komma upp i ett UV-skydd på 50 eller 50 plus, då skulle jag säga att det är i princip omöjligt att bara göra ett UV-filter med mineralfilter, för man blir egentligen helt vit av det. Då finns det ju också lite fulspel här då, för att då kanske det är någon som tänker, men jag har ju ett UV-filter som bara säger att det är mineralfilter och det är SPF 50. Ja, men då finns det tyvärr ett ämne som man blandar i som har liknande egenskaper som de kemiska UV-filterna, men det är inte registrerat som ett UV-filter.
Det
Och
här var ju
det,
inte bra.
nej, då ser man ofta då ett ämne som heter butyl oktylsalicylat. Och det är ju en salicylat som jag pratade innan om som har misstänkt hormonstörande effekt, men det är inte registrerat som ett UV-filter. Så det här är ju väldigt fult att göra så. Så i princip skulle jag säga att det går inte att få ett UV-filter med SPF 50 plus eller SPF 50 som är lika med då mineralfilter, för då får man det precis som att applicera zinkpasta egentligen på huden. Det är liksom inte kosmetiskt viable. Så det som man ska titta på tycker jag, det är att ha en kombination av, så att det här är ett UV-skydd som man faktiskt vill ha på sig och som fungerar bra och som har ett högt UV-skydd. Och det är ju då en kombination av fysikaliskt skydd, zinkoxid, titaniumdioxid, men även så de här nya varianterna av kemiska organiska filter. Och där har vi också en lista på de här nya europeiska, och det ska man komma ihåg att det kräver väldigt mycket forskning bakom att utveckla ett nytt UV-filter. Ungefär 15 till 20 år. Det är lika mycket forskning bakom det här som nästan att utveckla som att utveckla ett läkemedel. Det är otroligt mycket studier som behövs. Vi har på skinom.com, om man går in på solskyddsdelen, så finns det en tabell där med de här nyare varianterna av UV-filter. Och till exempel, då bara för att säga ett väldigt långt namn, då är det dietylaminohydroxybenzoylhexylbenzoat. Det är en sån där stor molekyl som inte penetrerar huden och som då har effekt speciellt mot UVA. Så att det gäller ju också att man måste kombinera UV-filter som skyddar både mot UVA och både mot UVB, och vissa UV-filter är mer utvecklade för att skydda mot UVA och vissa är mot UVB. Och det kan vi komma in på också, att det är så viktigt att välja ett UV-skydd med en UVA-symbol, för att alla UV-skydd är inte utvecklade för UVA. Man kan säga så här, alla UV-filter idag skyddar mot UVB, för det är det som man testar för, men alla skyddar inte mot UVA. Och de som skyddar mot UVA, de är testade för UVA och innehåller också UV-filter som skyddar mot UVA. Men där måste du leta efter en UVA-symbol på förpackningen.
Det här är lite intressant, Johanna, för att jag gav faktiskt solskyddet som Skinnum har utvecklat till en vän som har haft malignt melanom. Och det första hon sa var, åh, vad bra, det står UVA här. Det är det absolut viktigaste jag har börjat titta på, att jag måste bara ha skydd med UVA på. Jag hade ingen aning om det. Låg kunskap har jag haft om solskydd. Varje år har jag tänkt att jag måste hitta det absolut bästa, säkraste solskyddet. Men då har jag, du vet, sökt på nätet, frågat i affären och jag har alltid känt att är det här verkligen det bästa? Jag vet, till barnen har jag använt någon sån väldigt tjock vitaktig kräm som du pratar om. Som lägger sig verkligen som en hinna. Men det är inte helt lätt. Men jag måste bara säga, när du berättar allt det här, så jag vet inte om, jag blir nästan lite mer förvirrad, för att jag menar, hur, det känns ju helt omöjligt att välja hudkräm utan att sitta med den här långa listan framför sig, helt enkelt. Det är ju svårt att komma ihåg alla de här orden innantill. Det är så mycket annat vi ska kunna förutom att välja solkräm. Det ska ju vara en sak som man gör bara i farten.
Ja, exakt. Men där gäller det väl också att välja ett märke också som man känner tillit till. För det är ju faktiskt bolagens ansvar att utveckla säkra produkter. Men just de här tre sakerna kan vara bra att hålla utkik för. Välj bort cinnabater, salicylater eller salat, oxybenzon, bensofenon-3 och även oktikrylen. Det kan vara en liten, är det bara fyra saker helt enkelt att hålla lite koll på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag måste ju passa på att göra reklam för Skinnoms hudkräm som vi nu använder, både jag och Mia. Och den är ju alltså utvecklad av dig och ditt företag Skinnom.
Och Ulf, får jag säga, han är ju verkligen, jag skulle nästan säga, Europas expert när det gäller solskyddsutveckling. Han har ju sån otrolig erfarenhet. Du har ju träffat Ulf också.
Och Ulf också får vi inte glömma.
Ulf får vi inte glömma.
Men när jag använder det solskyddet, jag upplever ju inte att det lägger sig som en vit hinna på kroppen.
Nej.
Hur har du lyckats?
Ja, vi har ju fokuserat på att använda fysikaliskt mineralfilter till en väldigt stor del. Och sen har vi då använt de här nyare europeiska filtrerna som är organiska, som lägger sig som en hinna på huden och inte tränger in i huden och inte har någon misstänkt hormonstörande effekt. Så det är en kombination, både kroppskrämen där och ansiktsprodukten är en kombination med fokus då på fysikaliska filter, och de är ju även godkända för att använda på barn, så att de är också säkra för barn.
Och de hittar man alltså på er hemsida, skinnom.com.
Ja, precis.
Johanna, finns det något tillfälle som man inte bör använda solskydd?
Ja, för att nu pratar vi om solskyddsprodukter. Och många hudvårdsprodukter utger sig inte för att vara solskydd. Det kan ju bara vara dagkräm till exempel. Mm. Men där man också har UV-skydd. För det har ju blivit en trend att man ska ha UV-filter i sina dagkrämer. Och det kan ju vara SPF 30 till exempel. Och då ska man komma ihåg att ska man komma upp till SPF 30, då behöver man mycket UV-skydd. Och det här är ju någonting som man använder då på vintern. Och det egentligen är det ju en solskyddsprodukt. Har du SPF 20 eller 30 eller ja, har du helt enkelt ett UV-filter i produkten, då är det ju ett solskydd. För det är bara där för att skydda mot solen.
Mm.
Och det där tycker jag är helt onödigt faktiskt att använda speciellt i Sverige mellan säg oktober till mars.
Mm.
Där ligger ju vår UV-strålningen, alltså UV-index, hur stark solen är, den ligger på under, långt under 2, närmare 0 till exempel i december här.
Mm.
Så där är det ju helt, helt onödigt skulle jag säga att gå omkring med ett solskydd. Och det gör, jag brukar jämföra det med att sitta i soffan med säkerhetsbälte. Det är liksom ingen effekt, det är bara obekvämt. Och så är det ju faktiskt för huden också, att ha UV-filter när vi inte behöver det. För att i och med att vi behöver så mycket då UV-filter i relation till andra ämnen i produkten, så behöver vi också vissa oljor som kan täppa till i huden. Och just en solskyddsprodukt som faktiskt då en dagkräm med UV-filter är, den kan ju ge, har man en aknebenägen hud till exempel, så är det ju många gånger man då får finna för att man får den här oxidativa effekten av de här oljorna. Det är ofta inte UV-filtret i sig som orsakar problem, utan det är de här oljorna som man måste lösa UV-filtren i. Och även från ett miljöperspektiv, alltså det finns ju inget UV-skydd eller solskydd idag skulle jag säga som är liksom miljövänligt med den definitionen att det är bra för miljön. Det är ju mycket bättre att undvika de här ämnena. Så är det ju alltid, att det är bäst att undvika att släppa ut massa substanser i naturen. Och så är det ju verkligen också för UV-skydd. Och där har vi ju flera UV-skydd som vi definitivt inte använder våra produkter, men som absolut finns mycket av, som har, ja, men man har sett de här negativa effekterna till exempel för korallreven. Där har man ju till och med förbjudit nu i Hawaii vissa UV-filter för att man har sett sån negativ påverkan på korallreven. Men även för vattenlevande organismer i alla hav och sjöar. Så att jag skulle säga då, mellan bor man i Sverige och inte befinner sig i fjällen till exempel, mellan oktober till mars, ja, men väl bort en dagkräm med UV-filter. För det är helt meningslöst skulle jag säga. Och sen är det ju så att tittar man till exempel på, om man jämför hudkvaliteten på olika ställen på kroppen och tittar på ansiktshuden då, och till exempel överarmar, händer, då ser ju den helt annorlunda ut på en äldre person jämfört med till exempel huden på rumpan, bakdelen, eller brösthud på kvinnor om man inte har solat topless. För då är ju den, man ser ju, går man in i detalj och tittar på att ta ett biopsi från de här olika områdena på hela hudkostymen, så ser man ju en enorm skillnad. Alltså handhuden eller ansiktshuden, överarmshuden har ju så mycket mer pigmentförändringar, avsaknad av elasticitet, minskad kollagenbildning, mycket, mycket torrare än om man jämför då med brösthud eller bakdelshud.
Det känner man ju själv. Skyddet.
Ja.
Mm.
Och gå på då 20 år till när du är
65.
Ja. Eller ännu äldre, då ser man ju ännu större skillnader på de här olika områdena. Så att det ska man komma ihåg, att ja, kläder, skugga och hatt är ju fortfarande väldigt, väldigt bra alternativ, speciellt kläder. Och då ska man ju helst ha ett tjockare tyg. Gärna jeans är ju det som skyddar allra mest. Men det kanske man inte vill gå omkring med mitt i sommaren. Men tjockt linne i mörka färger och sådär, det skyddar ju jättebra.
Mm. Jag tänkte faktiskt avsluta med den frågan. Hur solar man medvetet?
Ja, där är det ju så. Man har ju sett, och det var ju det som en artikel belyste faktiskt i Svenska Dagbladet för kanske en månad sedan nu. Får man verkligen minskad risk för hudcancer om man använder solskydd? I och med att malignt melanom faktiskt ökar. Det ökar fortfarande, ska vi säga, i de äldre grupperna. Och det är ju antagligen för att vi solade på ett helt annat sätt på 80-talet, 90-talet än vad vi gör idag. Men där är det ju absolut så att det finns en falsk trygghet i att använda solskyddsfaktor. Så är man ute, om vi då går tillbaka till din fråga, hur ska man sola säkert? Ja, frågan är om man ens ska liksom ligga och sola, och då ska man ju inte ligga och sola mellan 11 till 3 när solen är som starkast, utan ja, vill man solbada till exempel, ja, men då är det bättre att välja en tid på morgonen eller sen eftermiddag kväll. Och sen tänk på det att ska du ändå vara ute i den starkaste solen, ja, men då gäller det ju verkligen att återapplicera solskydd. Så att när man gör de här testerna för att testa om UV-skyddet har den här faktorn på 30 eller 50, då återapplicerar man ju varannan timme. Så det ska man göra för att få ett fullgott skydd om man liksom är, ja, men ute i den starkaste solen, och speciellt om man svettas och så där. Och det ska man också komma ihåg att när man en produkt som är vattenresistent, den är ju inte helt 100% vattenresistent, så där gäller det också att återapplicera efter bad gärna. För tittar man på en produkt som är vattenresistent, vilka tester den har gått igenom, då är det så att då låter man personer då som testar den här krämen bada i 15 minuter, gå upp, bada igen, gå upp, bada igen, gå upp, bada igen, gå upp. Och 4 gånger bad då på 15 minuter. Och då ska 50%, i slutet på den här perioden, så ska 50% av solskyddsprodukten vara kvar på huden. Så det är ju
Det är en
hälften av,
halvering.
ja,
Ja.
det är en halvering. Så där gäller det ju verkligen att bara för att en produkt, att det står att den är vattenresistent, så är den ju inte det. Den är ju aldrig helt vattenresistent. Så applicera igen solskydd efter badet. Och sen så ska man komma ihåg att det är väl jätteskönt att ligga och försöka hitta skugga, för att jag har hört många som tänker att men du, då får jag ingen sol alls. Men det får man ju, man får ju minst 50% av solen även i skuggan. Så att man kan ju till och med bränna sig i skuggan. Och det kommer jag ihåg när jag jobbade vid Röda havet under många år med patienter med vitiligo, och då var liksom en del i behandlingen att på morgonen, tidigt på morgonen och lite, ja, senare på eftermiddagen, så utsatte man sig för solljus och badade i Döda havet och sådär. Men då var det ju många då som istället låg i skuggan. Och gav ju absolut lika bra resultat på den här pigmentstimuleringen. Så att man får absolut, inom citationstecken, färg om man befinner sig i skuggan.
Jag ligger alltid i skuggan.
Ja,
Alltid
det gör
gjort.
jag också.
I och för
Jag
sig så är jag
försöker
inte
alltid.
jättebrun, men har aldrig varit, men jag tror mer det är min pigmentstyp. Men jag tycker inte om att ligga i steksol helt enkelt.
Nej. Nej, inte jag heller. Jag känner mig som att jag skulle. Det känns ju så som man nästan skulle kunna steka ägg på huden.
Verkligen. Du Johanna, är det någonting du känner att du skulle vilja skicka med som jag har glömt att fråga?
Ja, jag skulle faktiskt vilja också säga att det är ju faktiskt så att solen, och även om man ligger då i skuggan, men bara den här liksom ökade UV-strålningen, det ger ju också väldigt bra effekter för oss. De allra flesta mår ju mycket bättre på sommaren, och det har ju sina orsaker. Dels så ser man ju att när UV-strålarna möter ögat så får vi en serotonin release, alltså vi får ökade nivåer av de här må bra-hormonerna. Så att vi mår ju ofta mycket bättre på sommaren. Och nu har man ju även sett, det var en skotsk forskare som redan för kanske ja, nästan 10 år sedan började prata om de goda effekterna. För då jämförde han människor som bodde i ett mer medelhavsklimat mot de som bor i Skandinavien, England och Skottland. Där såg han, ja, en stor skillnad, speciellt i hjärt-kärlsjukdom. Att vi som lever i solfattiga länder har mer hjärt-kärlsjukdom. Och då förklarade han det med att solljuset i sig faktiskt triggar en kväveoxidfrisättning som är bra då för hjärtat. Och nu har man även sett, det är en svensk forskare på Karolinska som också tittar på effekter, och man ser att vi har solen faktiskt minskar risken för typ 2 diabetes och sådär. Men då är det viktigt att komma ihåg att man behöver absolut inte ha stark sol för det. Utan det är bara att man har det här, ja, man har lite mer UV-bestrålning, och det har man ju även på morgonen eller på kvällen. Så det betyder, det ska man också komma ihåg, att klockan 8 på morgonen eller klockan 6 på kvällen så har vi ju otroligt mycket mer UV-bestrålning eller starkare UV-strålning än på vintern mitt på dagen. Alltså det räcker ju att vi befinner oss utomhus i solen precis på morgonen eller på eftermiddag kväll.
Mm. Ja, det har ju vi pratat om faktiskt här i podden med flera olika, och jag intervjuade en läkare och funktionsmedicinsk expert, Miguel Damas, som pratar mycket om autoimmuna sjukdomar som ökar mer här desto längre från ekvatorn man bor.
Ja. Yeah.
Så solen är otroligt viktig, men det är ju också viktigt att vi har kunskap så vi kan sola medvetet, eller hur?
Ja, absolut.
Tack så jättemycket, Johanna. Ha en härlig sommar.
Ja, detsamma. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med i podden. Och ja, ha en jättefin sommar nu.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.